Kristersson höll inte deadline, fast han är i mål, fast ändå inte.
Ja, och så undrar man ju om man har lärt sig något av typ 1976, tidigare borgerliga misstag.
Vi höll ju inte heller deadline, det är torsdag idag.
Men nu är podden här.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar.
Jag måste berätta vad som hände i tisdags med Liberalerna.
Alltså, när förstod du ens att det var en grej?
Nej, men alltså, jag tar det från början. Det var så här. Tidigare på dagen så hade vi ett antal journalister från olika redaktioner. Det var Lova Olsson från Ekot, det var Marmestein från SVT, det var Helena Gissén från Expressen. Vi hade bestämt oss för att vi måste förstå var... Alltså alla har ju flyttat runt i riksdagen.
Och alla partier.
Alla partier. Och ingen visste var det här nya rummet där Liberalerna ska sitta, var det finns.
Så liksom er superkompetens var ändå den delade osäkerheten.
Ja, men så vi gick i grupp, alla lika frustrerade över att inget läckte från förhandlingarna, och så gick vi och letade efter det här rummet som ligger, alltså det är ju så sjukt svårt att hitta i vissa delar av riksdagshuset. Vi hamnade i konstförrådet, alltså ni fattar, det blev allt var kaos. Men vi gick ändå tillsammans och
plockade med lite roliga
för
saker.
Förberedde oss, för att vi alla ville ju, vi visste ju att Liberalerna hade riksdagsgrupp klockan 4 och alla ville ha chansen att ta kommentarer då om hur det gick och se vad som skulle förankras och sådär. Ja, tillbaka då sen några timmar senare när vi har lokaliserat det här rummet, sen har vi gått och jobbat med annat och sen ska vi gå tillbaka. Och då står det väldigt mycket journalister utanför, det här är ju i källaren i östra riksdagshuset. Och alla står där och det är sån här chabbig stämning, alla står och snackar och är lite osäkra på om de andra vet mer än vad man själv vet. Sådär. Och sen så plötsligt liksom klockan går, alltså, plötsligt tittar jag på klockan och bara, nu är det 3:50, ingen har kommit än, det här är liksom inte normalt. Och sen inser vi ju efter ett tag att ja, men det kommer inga liberaler, de har flyttat sin riksdagsgrupp.
På ett ännu hemligare ställe?
På ett ännu hemligare
var
ställe.
Var de i stanjolgången? För jag tänker att det är ett riktigt bra ställe att ha väldigt liksom, alltså det blir som foliehattsmöten.
Är det i kulveten?
Ja, och då är det gjord av stanjol?
Ja, den är informad i någon slags stanjol.
Ja, jag vet vilket du menar.
Det är en gång mellan de två riksdagshusen under.
Där,
alltså
där man
det är
kommer
där vaktmästarna håller till.
Precis, man kommer fram till den här post.
För de har de mest hemliga mötena.
Nej, men skyddade. Den är precis ovanför där.
Okej.
Precis, tror jag. Alltså, lite osäker.
Men
i alla fall.
Hur fattade ni vart ni skulle då?
Jo, men då stod vi där allihopa och så började någon säga, jag kan gå och leta efter dem, jag hör av mig om jag hittar dem. Det funkar inte. Så att till slut bestämde då de här liksom, nio medierna eller vad det var, att gå gemensamt och leta efter Liberalerna.
Det är så bra. Det är som en, istället för en skräckfilm där alla bara säger, jag går själv och kollar och blir ihjälhuggen eller någonting. Så bara, men om vi tillsammans som grupp så kan vi ändå liksom kollektivt genomföra
fast
saker.
Är det inte, för jag bara fråga om effektiviteten? Om ni är nio personer, riksdagen är stor och har många kulvertar och valv och dolda
potentiella
ställen.
Mördare.
Är det inte
som
bättre att ni delar upp er?
Absolut, om man då tror att Hasse Rosén på DN kommer ringa när han har hittat Liberalerna.
Ni vågar inte lita på varandra.
Det var ingen som i den stunden kände att liksom, det var dags att släppa iväg någon annan.
Jag tyckte om alla för en.
Precis, det var en sån en för alla för en attityd. Så då gick vi upp i riksdagshuset, lite förvirrat, så här, vilken trappa rätt till där vi trodde att Liberalerna numera satt. De har ju, alltså, som sagt, alla har ju flyttat. Står där ett tag och sen så är det en ganska ny reporter på TT som sitter där för att häcka utanför Kristdemokraterna, men de är inte heller där. Mm. Och då börjar vi säga, tänk om det var något gemensamt gruppmöte någonstans. Ja. Då säger den här nya reportern, jag tror att Mats Persson gick upp för den här trappan, men jag är inte helt säker på att det var Mats Persson. Och då går, dels en liten smal spiraltrappa, och då går ju alla liksom den här stora klungan och massa tv-kameror och allting upp där.
Det blir ett litet snällt skolled upp för den smala trappan.
På en avsats högst upp där så är det glasdörrar, och i något slags fikarum en bit in ser man Liberalernas riksdagsgrupp. Vi har hittat dem, och de sitter också bakom en glasdörr. Och då blir alla så här, åh vad kul, här är de. Mats Persson står och gestikulerar, Gulan Avci ser man ser Lina Nordqvist.
Men de har inte upptäckt er?
Jo, en stackars prästis går nervöst fram och tillbaka i korridoren innanför, pratar inte med oss, men pratar i telefon eventuellt, skulle man kunna tänka sig, med riksdagens vakter som ibland kommer i sådana situationer och säger ni får stå här men inte här och så. Vi stod ju såklart där vi fick stå. Vi bröt inte mot några regler.
Nej, det är klart ni inte bryter mot
regler. Men i alla fall, nej. Gud, det blir sån lång upptakt känner jag.
Ja, men vad händer nu då?
Jo, plötsligt om man på den här lilla då, fyrkantiga trappavsatsen, ja, om man ställer sig på i ett visst hörn av den där jag plötsligt hamnar, det är ju trångt där uppe, alla vill ju fota Mats Persson. Då ser man den stora tv-skärmen på väggen där Liberalerna har sin PowerPoint. Mm. Och på den här skärmen så står det läget. Det är den stora rubriken, läget. Och sen står det Moderaterna är lite stressade. Liberalerna har ingen brådska. Skarpa förhandlingar fortsätter i närtid. Och när vi står där, då tror ju vi, alla journalister är ganska övertygade den här dagen om att allt är klart. Förhandlingarna är klara, nu förankrar de. Och man är där för att ta reda på vad det är de förankrar.
Ja.
Men här förstår man ju att de är inte alls klara. Förhandlingarna ska fortsätta. Det finns inget att förankra.
I närtid står det till och med.
I närtid. Och sen så finns det en mening till. Som jag, alltså det är jättelångt bort. Alltså det, jag försökte fota med mobilen men min kamera kunde inte fånga den här texten. Men TV4 lyckades ju med sin liksom dyra, fina kamera, filmkamera, få en bild.
Och där de zoomar in så de kan läsa ännu mer.
Nej men jag kunde inte se, för det här, det fanns ju en mening till där det står Ulf imorgon, god ton, komma nära. Och den var för mina ögon inte, liksom, jag kunde inte riktigt, jag kunde läsa god ton och nära, men jag trodde det stod Ulf Kristersson och inte Ulf imorgon. Och möjligen är detta förklaringen till att det inte var fler än jag som såg det här. För vi var ju jättemånga reportrar och jag blev helt så här, bara, nu har väl alla sett den här skylten och herregud, och vem ska hinna först? Och sprang ner och skrev. Och sen så plötsligt samlades de andra runt mig och var så här, vi har inte sett någon skylt. Vadå för skylt? Och kanske var
trodde
det
att, du att du så här, men är det jag som är galen? Har jag hittat på det här? Är det liksom en fantastisk...
Ja, men jag kände att de andra går inte riktigt igång på detta. Varför gör de inte det? Men så visade det sig då att de hade inte sett skylten. Men när man läste den där skylten i alla fall, som jag sen publicerade, det blev ju stort på Twitter sen på kvällen, då insåg man ju att de måste ju ha bestämt sig redan. Alltså före klockan fyra, eller före den här PowerPointen tillverkades, att de inte skulle bli klara. Och det är ju intressant när man tänker att det bara är detaljer som återstår. För när man, eftersom det stod det här skarpa förhandlingar fortsätter i närtid, då tänkte jag så här, men då kanske de kör hela natten och sen kommer de vara klara. Så man vågade inte riktigt dra slutsatsen att det inte kommer bli klart. Men sen gick de ju på kungamiddag.
Precis, för det var ju en liten det var ju en liten nederländsk kung och drottning som kom och då var det tjusigt och då var Ulf Kristersson och Ebba Busch. Och Ebba Busch hade på sig vilken klänning?
Den ukrainska.
Den ukrainska, den som inte får vara med på Elgalor får vara med och tävla mot Maximas gudinnedröm i aprikosrosa, citerar jag Svensk Damtidning.
Bra att du har läst den. Jag tänker så här, det är ju lite märkligt, om man inte är klar så kanske man skulle försöka förhandla istället för att gå till kungen. Jag menar, kungen är ju ändå statschef. Jag tror han har förståelse om Ulf Kristersson skulle lyft luren och sagt du, alltså vi behöver förhandla, jag kommer inte.
Jag träffade Ulf på morgonen, han kom ju till Mynttorget igår, alltså till sitt kansli 9:15, rullade han sig på bilen. Och då fick jag ställa några frågor till honom innan jag var där. Det var jag och Ove Nilsson tror jag på TT. Och då frågade jag om kungamiddagen, om han hade varit där. Och det hade han och det hade varit trevligt. Och så frågade jag om de hade förhandlat där. För det kan man ju också göra, det har man ju hört om. Alltså decemberöverenskommelsen startade väl på Nobelfesten, var det inte så?
Man kan ju spåra decemberöverenskommelsen till Nobelfesten, precis det kan man.
Men han sa att det inte var, det hade inte riktigt varit läge att förhandla där. Det var inte en sån.
Jag
stämning,
ja, det här också att dissa hovet, det gör man kanske inte ostraffat, för att det är ju en del till att när vi verkligen får en ny regering, det måste ju stämmas av med hovet. Och det är ju inte bara så tydligt att man kan så här, boka in så här, ja men vi kan göra omröstningen då, nästa dag, så då blir det skifteskonselj. Utan hovet är nej, okej, okay, ursäkta mig, Carl Gustav har också ett schema, du kan inte bara komma med dina saker.
Så att det är liksom... Men han kan inte säga nej.
Jag vet inte, jag har hört rykten om att en amerikansk ambassadör skulle komma, och då måste han ju liksom möta konungen, och det var också, det tar sin tid, det är inte bara liksom så här, det är en viktig allierad, utan så bara, nu lugnar vi ner oss, det finns grejer att göra.
Det finns ett protokoll
att följa. Alltså, sen vet vi ju inte om det fanns någonting att förhandla på tisdagskvällen. Alltså, vi vet ju att det inte var klart, men vi vet ju inte hur oklart.
Nej.
Så det kanske helt enkelt var för stort, någon kanske var borta, någon kanske... Alltså,
två personer som var ganska viktiga verkar inte ha varit på den här statsgalamiddagen, och det var ju Johan Persson och Jimmy Åkesson, så vem vet?
De kanske hade något eget hemarbete de skulle reda ut.
Ulf,
till dagen efter.
Ulf sa ju i alla fall inte sen god ton och nära dagen efter, utan han sa ju istället detaljer återstår. Han fick väl formulera om det där lite grann.
Men det var käbbel. Det var käbbel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det var ju en konstig presskonferens, inklusive den här promenaden. För han kom ju ner från Moderaternas hus på Mynttorget, Moderaternas riksdagshus. Hur upplevde du det, Henrik, du som var på plats?
Alltså, det här att vara prio prao i riksdagen, vilken tur att man har den riktiga liksom politikmamman och gå under hennes vingar. För alltså, Maggie Strömberg, det var populäraste tjejen i klassen, får man säga. För du hade ju inte bara gjort det här liberala PowerPoint-avslöjandet, utan på morgonen där i kylan, det var oktober och det liksom var lite ryskigt så där, man drack kaffe, då kom det ju ett nytt avslöjande som gjorde dig... Alla andra politikreportrar kände som sprang till dig, och jag kände att det är ju hos dig jag ska vara för att förstå och lära mig.
Kanske en väl rosenskimrande beskrivning skulle jag säga.
Men är det jättekomplicerade saker? Det är att stå och häcka.
Ja, det visste jag inte vad det var och hur man skulle göra.
Det är att vänta.
Ja.
Och sen är det klunga. Det är att hitta en position i klungan som uppstår.
Men det som Henrik kallar mitt superavslöjande, som verkligen inte var som verkligen var en liten sak, men det var när jag kom till jobbet på morgonen och skulle gå in i vår del av riksdagshuset för att ha möte. Då stötte jag ihop med flera av förhandlarna utanför Moderaternas kansli. Alltså jag såg
dem smita in.
Ja, men solen sken på Mynttorget. Det var en ganska fin oktoberdag, och då tänkte jag skulle ju kunna ta mötet utanför på bänken och bara se lite om det händer något här.
Bättre på brännan.
Och då stannade jag där, och så kom plötsligt
vilka kom?
Först kom Tobias Karlström, Ebba Buschs stabschef, som ju leder deras förhandlingar. Sen kom Per Clareus och Johan Stewart, viktiga moderater, alltså Ulfs stabschef och policychef. Sen kom Maria Nilsson, Liberalernas partisekreterare, och Gunnar Strömmer, Moderaternas.
Inga sen, sverigedemokrater?
Inte som jag sa, men de kan ha tagit kulveten, för de har ju väldigt nära varandra genom kulveten.
Ja, just det.
Och då ville ju många stanna för att de ville prata om... Alltså jag, men på ett sätt har du rätt, för jag har aldrig varit så populär bland andra partier som efter det här Liberalernas PowerPoint-nyheten. För att alla ville stanna och prata om det och hur klantiga Liberalerna var.
Så det var inte bara journalistkollegor som kom fram och pratade med dig, utan det var liksom partister som hörde av sig?
Ja, men alltså, alla gick ju till jobbet, man möttes där, det var väldigt mycket folk.
Det var den
folk,
stora så. Allmänheten.
Nej, det var politiker och tjänstemän. Och då blev det ju väldigt tydligt att de absolut inte var klara och inte skulle bli klara. Och det, framförallt var man väl irriterad. Alltså, jag har pratat med en del från då samarbetspartierna här som är ganska irriterade över Liberalernas klantighet. Och är så här, varför sätter man upp Ulfs talepunkt på en PowerPoint? Och att liksom... nu, det är ju, de är ju väldigt stolta över att de har lyckats hålla så tätt. Det har ju inte läckt någonting i princip från mötesrummen. Och då lyckas Liberalerna, som är det läckande partiet, de lyckas liksom hålla tätt, men de lyckas också göra en powerpoint som man kan se från en riksdagskorridor.
De lyckas läcka av misstag, till ja. Skillnad från allt det vanliga med Liberalerna, att de läcker med flit. Jag vabbade ju den här dagen och jag såg den här promenaden och presskonferensen via SVT. Från mitt håll sett så var det ju en ovanlig Ulf Kristersson, tyckte jag. Som liksom forcerad eller pressad, han försökte skoja som vanligt under den här promenaden. När sen presskonferensen börjar efter att han varit hos talmannen, så är ju den här väldigt skicklige, alltså han är ju otroligt skicklig med ord, om man, särskilt om man jämför med en del av hans konkurrenter. Men han är ju lite slarvig på den här presskonferensen. Han pratar ju om det här med längden, hur länge han har fått hålla på och förhandla. Och dels så säger han ju att jag har inte alls förhandlat så länge som ni journalister säger. Jag har ju bara förhandlat i...
2 veckor är ju hans, det är ju det han säger.
Precis. Alltså statsvetare räknar ju alltid från valdagen när de gör sån här statistik. Och ska man tro på de uppgifter som Sverigedemokraterna själva, Linus Bylund, i Agenda dagen efter valdagen uppgav, så var det ju möten där förhandlingar eller samarbetsdiskussioner påbörjades på måndagen. Så man måste ju räkna från måndagen efter valdagen.
Man såg ju dem gå in då, partiledarna.
Ja.
De häckande journalisterna såg ju dem gå in till Kristen. Men alltså det som var lite... Liksom, det där kan man ju diskutera fram och tillbaka. Då fanns det ju fortfarande inget fastslaget valresultat till exempel från valmyndigheten.
Nej.
Det är ju en invändning. Men statsvetarna räknar ju, som du säger, från valdagen. För att man gör det internationellt och det är det enklaste sättet att jämföra. Men det som var lite konstigt var att Ulf Kristersson sa att han hade haft 2 veckor på sig. Men han fick ju ett faktiskt sonderingsuppdrag från Andreas Norlén den 19 september. Då hade ju inte Norlén formellt valt till ny talman för den nya riksdagen. Riksdagen hade ju inte öppnat.
Nej.
Och så att sen veckan efter det så gav han ju det tidsatta uppdraget. Och det är det Ulf pratar om. Han pratar om att säga, jag har fått 2 veckor. Det var då talmannen gav honom ett datum. Men då hade de ju redan suttit och förhandlat. Då hade han redan haft sonderingsuppdraget. Detta är ju egentligen bara...
Det är totalt oviktigt. Fast det är ju intressant att han hänger sig fast i det.
Ja, och
på den här presskonferensen.
Det är intressant att man ser en massa moderater som sitter på Twitter och är så här, det här är inte lång tid. Alltså de verkar väldigt stressade över bilden av att det tar lång tid. De verkar liksom vilja hålla... De håller på väldigt mycket själv med de här dagarna. Vem kommer bry sig om 2 dagar?
Nej, och det är klart ingen kommer göra, men det säger någonting om sinnesstämningen när de väljer att hänga upp sig på det själva. Och det var ju ovanligt också slarvigt. Ulf Kristersson brukar ju inte vara slarvig hur han uttrycker sig, men han skulle jämföra och säga att nu är det ju, det finns ju skäl att hålla steget uppe, eller hur han uttryckte, alltså att vara ganska
driv
snabb
i steget.
Driv i steget, tack Henrik. Eftersom, och inte återupprepa som man sa, tidigare regeringars senfärdighet. Det finns ju alltså bara en, eller möjligen 2 regeringsbildningar sedan demokratins införande som har varit mer senfärdig än den här. Alltså egentligen är det bara den som var efter förra valet. Och hur kan han då säga det i plural?
Jo,
så slarvig är inte Ulf Kristersson.
Nej, men därför att du missförstår Ulf Kristersson, tror jag.
Det är möjligt.
Jag tror inte
vad
han...
fint att du är Ulf Kristersson förklararen när jag Johan Persson förklararen.
Men jag tänker att jag har intervjuat Ulf Kristersson ganska många gånger då han har pratat om regeringens senfärdighet, och då pratar han inte om regeringsbildningen, utan det är ju en av hans det är ju hans huvudsakliga kritik mot Stefan Löfven som statsminister, att han var för långsam på att reagera på olika kriser. Jag tror att det var det han syftade på, eller så tolkar jag honom i alla fall.
Men han säger regeringars.
Ja, men det är ju Magdalena Andersson också. Alltså, Men i vilket fall,
ja, för jag säga, är inte det här han är ute efter? För det här är väl en jättetrevlig debatt för Moderaterna att ha, när man vet sen att Magdalena Andersson säger åh, fyra resultatlösa veckor blir fyra resultatlösa år, då hamnar vi i sifferbråket. Det är i alla fall en konflikt som vi kan prata om i media, för vi har så lite annat att prata om, så någonstans går energin ditåt, så då väljer man att så här, om vi kastar ut lite här så har de något kött att springa på.
Som inte är, hur går det egentligen med flyktingpolitiken? Eller
de konkreta sakfrågorna, vad ska Sverige bli under det här nya fyrmannastyret?
Men Moderater dementerade ju igår då det som stod på Liberalernas skärm, att de var lite stressade och
sa de, det är mycket stressade.
Att det där var nog något som var viktigt för Liberalerna att säga internt, men det är inte sant.
Everybody's stupid in an election year, Charlie. Everybody's stupid in an election year, Charlie. Stupid in an election year. Ja, men Socialdemokraterna har ju, som Henrik var inne på här, gett sig in i leken. Hur har ni på fältet upplevt dem?
Jag kände stressen av intresset faller som markant för en statsminister, absolut avgående i en övergångsregering. Men det var ju så många som ville sitta i presscentret på riksdagen när Ulf Kristersson kom, så det var helt fullt, det var dåligt med syre där. När Magdalena kom, så det var liksom så många tomma platser, så jag typ satte mig där i någon sorts så här, åh, tänk om hon blir ledsen om ingen är här. Den känslan, för att
du har inte, det finns ju många pressträffar där det är absolut ingen, där det sätter sig någon pressis för att det ska se ut som att det är någon där.
Jag vet,
du kan gå på alla dem.
Jag tolkar nog in för mycket mänskligt i det här, för att jag är lite av en newbie i det hela. Men jag tyckte det var intressant för att hon gav sig in till exempel i vilda spekulationer. Jag ställde en fråga om så här, okej, du tycker att det här tar lång tid. Kan du garantera att du med ditt regeringsunderlag, hade det gått snabbare? Och hon bara, poängen är att jag lovade aldrig att det skulle gå snabbt med mig. Men ja, det hade gått snabbt med mig, för jag har förhandlat mycket. Så jag bara säger det här, för det här håller på också raserar demokrati. Nu övertolkar den lite, men hon sa ju, innan har hon ju sagt det, utan att säga att han ljög om att det här skulle gå snabbt, det gick långsamt. Så säger hon nu att om man fäster sina utfästelser, det skadar tilltron till politiken, till politikerna.
Ja, och det är ju, hon var ju ganska skarp i den kommentaren. Och den tyckte jag var kanske lite, alltså den kommer ändå från statsministern som fick avgå samma dag som hon tillträdde för att hon inte fick igenom sin budget, och från partiet som ägnade också ganska många dagar åt att inte göra så mycket under sin regeringsbildningsperiod efter valet 2018. Men det statsvetarna säger om regeringsbildningen 18 är ju att man inte kan se någon påverkan på förtroendet för politiken. Och traditionellt är det ju,
alltså för den allmänna tilltron till demokratin och så.
Ja, att det faktiskt inte påverkade människor så mycket som man kanske hade trott att det skulle göra.
Vad är det för ljud du gör, Henrik?
En hundvissla. Ett ljud som bara djur med skarpa öron kan höra, och också Maggi.
Det var nog många som hörde det, men jag har lite svårt för ditt upplyftande av mig, Henrik, för att ja, det känns genant. Men Magdalena Andersson pratade ju om NATO-förhandlingarna och om Turkiet, och då sa hon ju, upprepade ju hon, att Turkiet kommer ju nu granska Ulf Kristerssons regeringsunderlag, och det fick hon ju flera frågor på sen. Vad menar du om det här? Vad är det du försöker säga? Och då var hon bara, nej, men det kan inte jag svara på, det får ju ni ta reda på. Hon vill ju ofta tipsa journalister om vad de borde skriva om. Expo skrev ju förra veckan om SDs kritik mot Erdogan och relation till Turkiet, och att det kan bli ett problem. Det är ju uppenbart det hon syftar på. Men,
och du tänker att det är Magda som har tipsat Expo?
Nej, det tror jag inte. Men hon tycker väl att det där är en sak som borde lyftas mer. Och istället för att då gå hela vägen så antyder hon det. Och så tycker hon att hon gjorde ju samma sak när hon avgick som statsminister. Då sa hon ju, ja, det är ju många nu som upplever ett mycket mer rasistiskt Sverige och en större utsatthet, och det är ju er sak att skriva om det. Det får ju ni gå ut och göra det jobbet.
Precis, när man frågar så här, har du något exempel, kan du ge oss någonting? Hon bara, nej, nu tänker inte jag ta ifrån ert jobb. Jag vill verkligen inte.
Nej, men hon är lite som en nyhetschef som bara, går ut och gör det här nu.
Eller som konst, jag ställer frågorna, det är ni som får hitta svaret.
Ja.
Men Socialdemokraterna är ju inte särskilt relevanta hur vi än vänder och vrider på saken just nu. Utan poängen på Ulf Kristerssons presskonferens var ju det återstår bara detaljer.
Vi är nästan i mål. Nej, vi är i mål, sa han va?
I princip i mål.
Vi är i princip klara.
Det var ju väldigt mycket att säga att vi är klara. Det hängde ju inte ihop. Nej, men det han sa, ärligt talat.
Det som är så kul med det är att så här, den enda talepunkt de har haft hela tiden har ju varit inget är klart förrän allt är klart. Det är ju det enda han har sagt. Och nu står han där och bara, det är klart, men alltså inte allt.
Men är det inte att han tänker på fysikpriset och var det inte egentligen någon sån här Schrödingers kattbelöning av att säga det är både grått och vitt och svart samtidigt och allting är magiskt och återigen, allting är stor konst nästan. Stor fysik eller stor konst, ni ska inte kunna förstå det.
Han kunde ju inte säga god ton nära, så att han fick säga vi är i mål.
Du tänker att det är det som var hela problemet med presskonferensen, att du hade breakat hans talepunkt dagen innan och därför så blev det en sämre talepunkt, det här med i princip i mål.
Jag vet kanske inte, men det var ju i alla fall under eftermiddagen sen då igår så försökte man ju ägna en del tid åt att ta reda på vad de här detaljerna var. Det var ju det stora reporterjobbet igår, att ringa till olika personer eller springa efter dem i riksdagen och ta reda på vad det var. Och det var ju de höll ju väldigt tätt. Det var ju i princip omöjligt. De jag pratade med sa ju bara, det enda jag fick höra från andra partier då än Moderaterna var att jo, men vi delar Kristerssons bild att det bara är detaljer. Någon sa att det är faktiskt inte ens några sakfrågor kvar att lösa, utan det handlar bara om skrivningarna. Och om man då säger så här, fast om det bara handlar om skrivningar, kunde inte Tobias Billström sitta uppe i natt och skriva det då? Varför, om det bara är så smått, varför kunde ni inte hinna klart? Hur kunde ni veta redan dagen innan att ni inte skulle hinna klart? Det kan ju ingen svara på, eller det vill ingen svara på.
Och fortfarande, om ingen säger någonting så är det ju tecken på att jo, den här processen fortgår ju. Och jag tänkte också på det här, när vi hamnade återigen i de stora frågorna, politiken saknas, vi vet ingenting om det. Så absolut kan man spekulera i exakt, är det kvotflyktingar, är det public service, är det bistånd, vad är det, ska ni ha någon skrivning om någonting där och så förhandlar man procentsats. Vi vet ju inte vad det handlar om. Och jag var ändå tvungen att skriva en text om allt det här och då valde jag att så här, då får vi gå på detaljerna, men detaljerna att måla med bilder av den här dagen. Och bland annat så valde jag det klassiska journalistknepet att om det inte finns några nyheter, sätt dig själv i centrum och fokuserade på Stina, fotografen Stjärnqvists bild av mig där jag glad följer med det här spektaklet där vi ser hindhoppande Expressen politik reportrar som tar sig över såna här betonglejon. Jag går och tittar fascinerad på detta och det här fångas i en bild. Jag ska säga Stina kanske inte sa det så snällt, hon sa så här, titta på de här ögonen, helt tomma. Det var mina ögon när jag dyker upp där bakom Ulf Kristersson. Och liksom försökte bara säga, men det är ju konstigt, det är ju ett spektakel på något sätt. Det här vi jagar på svar som vi snart kommer få på en presskonferens. Varför?
Fast det fick man ju inte, och det är väl det som är liksom saken här. Alltså det är ju svårt när Ulf Kristersson säger, det återstår bara detaljer. Så det är svårt att inte lägga det samman med vad som faktiskt ändå har framkommit under de här 4 veckornas journalistiska letande. Det som har framkommit, som ju från oftast anonyma källor och som då skulle kunna vara helt uppåt väggarna felaktigt, är ju problemet är Liberalernas regeringsmedverkan och Sverigedemokraternas syn på det. Och det är ju, ingen har ju på ett effektivt sätt dödat den beskrivningen.
Nej.
Av någon av de 4 partierna. Det hade man ju haft den här beskrivningen har ju vuxit fram successivt under veckorna. Och det hade man haft alla möjligheter att döda om man liksom, om den var fullständigt felaktig och man inte ville ha den bilden. Var den felaktig så skulle man ju absolut inte vilja ha den bilden, tänker jag.
Personer som jag pratade med igår antydde ändå att regeringsfrågan var löst, eller antydde det väldigt tydligt. Men Alltså man, det är ju svårt att veta vad man ska tro när man pratar med folk nu, för alla har ju sina skäl att säga olika saker, men det är svårt att tro på någonting. Samtidigt kan jag tycka, alltså det är klart att de stora motsättningarna står mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, men jag tycker personligen att Kristdemokraterna har flugit lite under radarn. När de förhandlade budgeten hösten 21, då var ju många av problemen mellan KD och SD. Då var det ju liksom, migrationspolitiken var ju svår. Det är lätt att tro att, alltså, det är lätt att ha föreställning att så här, Kristdemokraterna har förändrat så mycket att det finns ingen skillnad på dem och Moderaterna och SD, men det finns det ju. Och jag vet att Moderaterna man pratade med om den förhandlingen sa att det var Kristdemokraterna som var de jobbiga, de skulle ha så mycket detaljer, de skulle det, liksom de så att ja, jag tänker bara vi vet ju fortfarande väldigt lite av vad som har hänt, men man ska nog inte heller underskatta problemet Kristdemokraterna, det var det.
Och många kan ju tycka att det vore ju helt knäppt om de inte har löst vilka som ska sitta i regering, som kanske från början har varit den största stötestenen i det här underlaget.
Men då får jag humfa till det. Ja, men om det är priset som de pratar om, att så här, egentligen är den frågan utlöst, det är ju bara vad det kostar och kostnaden, och då kommer vi på policydetaljer. Eller om det som vissa tror att nej, även kostnaderna är man överens om, men nu ska de liksom gås med på, förankras internt i partierna, och det kräver också sin lilla tid för vi...
Fast så är det ju uppenbart inte, med tanke på att de inte har börjat förankra, alltså riksdagsgrupperna har ju inte fått någon information, och ska man förankra är det ju där, partistyrelserna har inte heller fått information, så att det är inte förankringen som är problemet.
Hela det här resonemanget bygger ju också på att det är linjärt, den här förhandlingen, alltså att det hela tiden går ett steg framåt, aldrig något steg bakåt. Och så måste det ju inte vara.
Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod.
Studerar man den absolut bästa skildringen av en regeringsbildning i Sverige.
Nu känner jag att man kan luta sig tillbaka lite grann.
Det jag pratar om är ju förstås Kai Hammerichs bok Kompromissernas koalition.
Självklart.
Som i en fruktansvärd detaljrikedom skildrar när Torbjörn
fruktansvärd
Fälldin...
Fruktansvärd eller underbar?
Ja, den är både och skulle jag säga.
Jag trodde du skulle han beskriva ju... omslaget. Det var fruktansvärt. Det är lite grälla färger med dagens syn.
Omslaget ser ju ut som det skulle se ut 76. Alltså det är en bild på Torbjörn Fälldin, Centerpartiet, Gösta Bohman, Moderaterna, Per Ahlmark, Folkpartiet. Det är de som ska bilda en trepartiregering. Och sen så är det ju orange och grönt framförallt. Två starka färger från 76. Alltså det hetaste man kunde ha tror jag var en sån väldigt bred slips med orangea stora prickar på. Den här boken är extremt välresearchad. Kai Hammerich har fått läsa alla dokument som de arbetade med i den här regeringsbildningen. Alla PM, alla utkast till regeringsförklaring, allting. Och han har fått göra långa intervjuer med alla. Så han har liksom alla detaljer om allting. Och jag använder ordet fruktansvärt, Maggie, för att det är ju otroligt imponerande och också stundtals lite tröttsamt att hänga med i alla detaljerna. Men...
Så har det, aldrig någon sagt om våra texter.
Det han bland annat visar på är ju att folk kan ändra sig. Alltså jag ska inte referera hela den här boken, men den är ju helt underbar. Alltså folkpartisternas ingångsvärde då är ju Moderaterna ska helst inte vara med alls. De är ju att betrakta som paria. Ska de vara med så måste ju vi ska ha tre villkor. För det första så måste vi folkpartister ha fler ministerposter än Moderaterna. Fast ändå Moderaterna hade blivit större än Folkpartiet. Det andra villkoret är vi och Centerpartiet måste sätta oss ner och förhandla en färdig regeringsförklaring om mittenpolitik först. Och sen ska Bohman få läsa det och liksom take it or leave it. Antingen så säger du ja till det här eller säger du nej. Och deras tredje krav var att Moderaterna omedelbart måste sluta ta emot partibidrag från storföretagen. Det här var ju en fråga som absolut inte har någonting med regeringsbildningen att göra. Men den kastar de in Ni, de
var det bara... för att de skulle tvätta?
Ja, men på den här tiden så hade man ju börjat få partibidrag från 60-talet, men Moderaterna tog fortfarande emot företagspengar.
Ja. Och det var en del av paria.
Det var ju en del av paria-stämpeln, absolut, på 70-talet med syn på kapitalism då och sådär. Men alltså modet eller dåraktigheten, de liksom, vi ska bilda regering. Men de kastar inte in någonting som har liksom med sakfrågor eller det, utan vi tänker ge oss in i ert partis finansiering. Strypa källan till era pengar, annars får ni inte vara med. Okej, så börjar det.
Och sen... Det är som om någon skulle säga till sossarna, ni måste bryta med LO först.
Ja, ungefär så.
Det fanns ett som Annie Lööf kunde ha gjort januariavtalet ännu mer smärtsamt.
Mm. Sen är det ju förvecklingar i en evighet. Men det de gör... Okej, jag ska berätta en detalj först innan jag kommer till poängen. Det finaste ögonblicket är vecka 2. Jag tror att det är på onsdagen eller sådär. Då är alla vansinniga på allting. Gösta Bohman ringer runt till sina vänner och frågar, är det verkligen någon mening att sätta sig i den här regeringen, tycker ni? Och han blir sur för alla svarar ja. Han vill höra nej så att han liksom bara kan skita i det här och dra. Folkpartisterna ägnar hela kvällen åt att träna Per Ahlmark på att bli förbannad. För en dynamik i det här är ju att Fälldin ska vara medlaren, samlingspartisterna. Alltså samma som Ulf Kristersson har tagit på sig. Och sen är då, står Bohman mot Ahlmark. Och Bohman är ju kolerisk. Så flera gånger har han via sitt naturliga, beryktade humör lyckats fösa undan folkpartistiska krav. Alltså bland annat det här att de skulle förhandla en regeringsförklaring med Centerpartiet först, som Moderaterna fick se sen. Det har liksom försvunnit. För Bohman har blivit så jävla förbannad över det.
Det funkade vara en arg hysteriker.
Ja. Och detta inser ju då de här, ja, vilka det är, Carl Tham och Hans Bergström och alla folkpartisterna i Stockholms liksom innerstadsmiljö. De bara, vi måste komma ifatt Moderaterna på vreden. Och då bygger de upp tre olika scenarier och tränar, alltså skådespelare tränar Ahlmark på kvällen den här tisdagen eller onsdagen. Får honom att bli arg, för han har inte det i sig. Och detta övar de och övar och övar. Och sen dagen efter...
Det är så underbart att de har liksom en sån...
Ja, och sen dagen efter är det trepartiförhandling. Och då i 25 minuter så står Bohman och Ahlmark och skriker på varandra. Allt medan Torbjörn Fälldin inte säger ett ljud, utan bara sitter och suger på sin pipa. Och då är liksom, då rensas på något sätt luften och sen kan alla sätta sig ner då. Okej, nu börjar vi prata.
Men jag måste bara fråga en kontrollfråga här, Torbjörn. Du brukar säga att den som inte blir arg är den som vinner.
Och det är mer privat jag säger det. Jag är inte säker på att det stämmer i politiken, den regeln. I vilket fall, det som är problemet med den här regeringsbildningen är ju kärnkraften. För där blir också dynamiken helt annorlunda. Fälldin kan ju vara medlare mellan Bohman och Ahlmark i nästan allt, utom kärnkraften. För där håller ju Bohman och Ahlmark med varandra. De vill ha kärnkraft. Fälldin däremot har ju lovat att kärnkraften ska avvecklas till 1985, och han ska absolut inte ladda något nytt kärnkraftverk. Det är Barsebäck som är problemet. Det är färdigbyggt och står redo att laddas. Det som är det intressanta är väl inte bara hur Fälldin liksom blir religiös och Bohman och Ahlmark blir liksom livrädda varje gång de pratar om kärnkraften, för det går åt helvete hela tiden. De liksom försöker, och i någon dag, andra veckan, så säger Bohman liksom, men vad händer om vi inte kommer överens om kärnkraften då? Vi försöker liksom vädja till Fälldins medlande ansvarsroll, och då säger Fälldin, det får hända vad fan som helst, bara jag inte är med om det. Så de skjuter ju den här svåra frågan framför sig. Och på det sättet, nu vet vi ju inte så mycket om Kristerssons förhandlingar. Men att de av läckorna som har varit, så har det låtit som man har skjutit frågan om Liberalernas regeringsmedverkan framför sig på ungefär liknande sätt egentligen.
Ja, och kanske ska man tolka de här två dagarna han bad om. Alltså, kanske är det också ett sätt att få en väldigt skarp deadline för Liberalerna och Sverigedemokraterna. Att säga att nu har vi sträckt liksom både sossarnas och talmannens tålamod. Nej, men ni fattar, att säga att nu måste ni komma i mål. För det är ju det som händer i 76 års regeringsbildning, att det finns en deadline och då bestämmer man sig för att strunta i det sista. Och här uppenbarligen känner ju både Sverigedemokraterna och Liberalerna att de behöver inte bry sig om talmannens deadline. De kan ta det lugnt. Jag träffade en sverigedemokrat igår som var så här: nej, men jag är inte säker på att det blir klart på fredag.
Nej.
Och det skulle ju ingen moderat säga. Så att alltså,
det är ju det där med deadline, och det är det där med att folk kan ju ändra sig rent i sak och rent liksom förhandlingstaktiskt. I 76 då, andra helgen, då upplever alla, tror i alla fall Moderaterna och Folkpartisterna, att de har enats om kärnkraften. Och sen på måndagen när riksmötet öppnas, det gör det på förmiddagen där och allt är bra och så här, på kvällen vill plötsligt Fälldin prata med Boman och Ahlmark igen. Och det han säger är: jag kan inte ha på mitt samvete att ladda Barsebäck. Vilket innebär att den kompromiss de hade uppnått i helgen är liksom i papperskorgen. Han har gått tillbaka till en mer extrem position igen. Och dagen efter, på tisdagen klockan 10, så ska Boman och Ahlmark gå till talmannen och säga ja eller nej, stödjer ni Fälldin som statsminister? Och sen så ska talmannen föreslå Fälldin som statsminister för riksdagen. Och den stora, stora stötstenen är då helt olöst, det är måndag kväll. Imorgon klockan 10 så ska vi ha ett svar. Och då är det Boman som till slut lyckas få dem att ajournera sig och säga okej, 8.30 imorgon ses vi. Och då har de alltså 1,5 timme på sig att lösa hela kärnkraften. Och det gör de ju då, för de har pressen,
precis,
som du är inne på.
Det är ju precis som det var igår. 8:30 kom förhandlarna till Moderatkansliet, men de löste ingenting.
Nej, man kan ju för sig fråga sig att de löste någonting 76. Jag menar, den här regeringen följer just på kärnkraften, inte så mycket. Det tog inte så lång tid innan det gick åt helvete sen ändå.
Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kan man inte tänka att 76-anden nu är med i Moderaternas tankesätt, att istället för att säga åh, det här är lata Kristersson, det är inkompetenta Kristersson, eller det är lögnaren Kristersson som gav ett besked innan och efteråt, att det här är hybris Kristersson. Det var Kristersson som kände nu att snacket innan var att vi kan snabbt starta upp, men vi kommer inte liksom fullfölja mandatperioden. Istället känner man så här: vet du vad, vi måste förhandla om mycket, det här ska bli så stabilt som möjligt, vi vill inte liksom få den här nesan av att kollapsa mitt i, så då försöker vi pressa ut så mycket tid som det går med tanke på omvärldsläget och allting annat, och verkligen lösa ut saker. Och då skulle det kunna bli, det var ju många som skämtade om det här, att det kändes som en läxursäkt, att så här, nej, men det är i princip klart, det är färdigt, det är bara en liten detalj, och så är det inte alls färdigt. Men det kan ju också vara så att när vi kommer stå där på fredag, och då har de nästan som magin med valresultatet, att det var bara några röster, det kunde ha gått åt helt andra hållet, då hade det funnits helt andra vinnare och förlorare, att det här är så nära att kollapsa, men sen, precis som man själv när man har en deadline, man skriver en text och bara det går inte, går, och sen bara, nej men jag fick ihop det, vi fick ihop det, det blev någonting som håller samman och det lämnades in i tid.
Mm. Det är ju alltid så att typ så här, ja, men några timmar innan man är klar med sin text så tror man ju att det aldrig kommer bli något, och att det alltid är katastrof. Och så
nu,
är det ju.
Och nu jobbar ni, nu försöker ni, nu lever ni er in i Kristerssons psykologiska läge. Nej, men, just nu.
Min enda fundering utifrån det du säger, Henrik, är det är ju inte, som jag uppfattar det, Moderaterna som vill att det ska ta tid att vara så här detaljerat. Nu håller de ju på att säga att man ska inte jämföra med tidigare svenska regeringsbildningar. Man kan jämföra med tyska regeringsbildningar eller Danmark 2001, sa Marmorstein igår till mig att Carl Bildt hade börjat prata om. Men det är ju, som jag uppfattade, Sverigedemokraterna som kräver det. Alltså de har ju sitt kongressbeslut från i november på att det ska, alltså Jimmy Åkesson har fått fria händer att säga ja eller nej, men förutsättningen är att det är den här typen av väldigt detaljerat avtal och en reformagenda, och det är ju inte Moderaternas önskemål egentligen.
Nej, men man kanske har anpassat sig efter det och tänkt så här, men vet du vad, då ska vi försöka lemon of lemonades, att vi ska helt enkelt, okej, då fick vi det här jobbiga, men då försöker vi återskapa en sorts allians utan att bada i tunnan som de aldrig gjorde, men liksom att nu ska vi verkligen få samman de här fyra partierna för någonting som håller. Återigen, han säger inte 4 år, han säger ofta 8 år. Och än längre, han har en riktigt långsiktig plan.
Tänker han då att Sverigedemokraterna ska fortsätta vara ett stödparti i riksdagen nästa mandatperiod? Och hur, ja, det, där har man ju några frågor.
Många frågor kvar att ställa.
Det där är väl egentligen en detalj.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kareborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.